Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Hej på dig, hur är läget? Om bara en liten stund skulle du få höra mitt samtal med Sami Hakkala. Men först vill jag påminna om att nästa helg, 22 och 23 juli, är Ahtola Company värd för 2 Kambo-ceremonier. Kambo är en naturmedicin med ursprung i Amazonas där den skördas av indianstammar från grodor på ett hållbart, varsamt och etiskt vis. Jag gjorde en ceremoni förra hösten och jag vågar påstå att det har stor påverkan inte bara på mig som person men också i min karriär. Du kan höra mer om vad Kambo är, hur det används och mina positiva erfarenheter i avsnitt 10 av 1, 2, 3, öppna ögonen. Där jag gästas av Micke Ingelin och det är samma Micke som kommer hit nästa helg. Missa inte detta. Det kommer vara en djupt renande upplevelse som kommer ge dig energi och mental klarhet. Länk till anmälan finns i avsnittsbeskrivningen. Eller så kan du anmäla dig genom att mejla kontakt@ahtola.se. Idag pratar jag med Sami Hakkala, också känd som Sami Samurai. Han är personlig tränare, shaman, breathwork coach och sound healer bland mycket annat. Och det är just sound healing som jag ville höra mer om. Jag har dragits till frekvenser och ljud och dess påverkan på kroppen och sinnet och fick bekräftat hur välgörande det kan vara för oss. Jag och Sami fick en bra connection. Kanske är det för att vi båda har finskt ursprung. Jag önskar egentligen att vi kunde fortsätta samtalet men vi var båda på väg åt varsitt håll. Det är mycket möjligt att han dyker upp igen i 1, 2, 3 öppna ögonen. Vet ni vad? Vi hoppar rätt in i samtalet va? Så att det gäller att också framställa det så i så positiv dagar som möjligt. Det är ju inte för den breda befolkningen så är ju healing kanske inte säljs in allra bäst med att ja, men vi ska fokusera på såret som du ska, eller smärtan som du ska läka, utan det blir ju, just som vi pratade om innan, ofta så fokuserar man på love and light. Men jag vet inte, hur pratar du om healing? Eller hur skulle du beskriva healing?
Healing? Ja, hur skulle jag beskriva det? Så att healing handlar om att komma närmare sig själv, liksom. Källan, the indweller, andreamen, att gå bortom de här storiesen som vi intalar oss själva, liksom. Det är vad jag har kommit fram till, någon form av insikt, att komma närmare källan av vad vi egentligen är eller inte är, liksom. Så healing är så brett. Det finns så mycket där ute idag som, men det är det jag kommer fram till. Och det är det jag egentligen gör, liksom, så hjälper människor att komma närmare sig själv egentligen.
Ja. Och det kanske kan vara en dum fråga, men varför ska vi göra det?
Varför ska vi göra det? Ja, varför? Jag vet inte. Är det nödvändigt?
Jag har inget självklart svar på det.
Nej, jag har haft såna här självklara svar fram och tillbaks. Och jag är så här, men måste det verkligen vara så? Och vad är anledningen till? Jag ställer de här frågorna till mig själv ganska ofta. Så här, men varför? Så här, behöver det vara så? Nej, kanske inte. Men jag tror att om vi kommer närmare, liksom, oss själva på djupet, så tror jag någonstans att vi kanske kan bli lite lyckligare. Liksom. Kan vi bli lite lyckligare, så kanske vi kan vara lyckligare mot andra. Liksom. Om vi har en god relation till oss själva så har vi en god relation till andra. Och har en god relation till alla så kanske vi har en god relation till samhället, i världen och så. Men det är komplexa frågor som egentligen inte har något direkt svar, tror jag. Utan det är ett svar som man får bolla tillbaka till varje enskild person och varje människa man pratar med. Så här, vad är healing för dig? För healing för mig har varit att komma närmare liksom, mig själv bortom alla de här trauman och de här storiesen som jag har varit med om i livet. Att ömsa skinn och hela tiden liksom, komma in på djupet liksom.
Jag håller verkligen med
Och
om det, att det liksom, att hitta tillbaka till sig själv. Och att det då i ett större eller högre perspektiv kan det ju upplevas som att för att kunna hitta hem så måste du också gå vilse en liten stund. För att det känns så skönt att komma hem då om du är vilse en stund. Ungefär som att man kan beskriva det som att ja, men när du är frisk så önskar du bara, då önskar du 1000 saker, men när du är sjuk så önskar du bara en sak. Och att, men lite på samma sätt, att vi har en, tror jag, inneboende önskan att hitta hem till oss själva, även om vi inte riktigt vet kanske vad det är. Och det kanske inte spelar en roll att vi vet vad det är, men att vi vet att vi längtar efter det. Och jag tror att vi också är där mycket oftare än vad vi tror. Att det kanske är det här, du vet, närvaron, eller att vara i nuet, eller att känna att man är typ i linje med, i harmoni med världen på något vis. Och det kan ju vara för ett par sekunder åt gången.
Jo, men det ena skulle inte existera utan det andra heller. Och jag menar, hur skulle livet se ut, alltså, om vi inte hade de här polariteterna? Alltså, det är det som är en del av livsresan. Det här med liksom att det är som en våg. Och det är ibland är upp, ibland är ner, ibland är hit, ibland är dit. Och det är det som gör oss till människor. Att ha det här fulla spektrat till alla de här känslorna. Hur skulle det se ut om det bara var glädje hela tiden? Då skulle man inte förstå vad glädje kanske var. Om man inte hade sorg, om man inte hade allt annat. Det som är i total motsats mot det. Och det är där jag känner mig allra mest levande. Det är det här flödet. Det är därför jag också gör det här som jag gör. Med liksom det schamanska medicinhjulet. Där man hela tiden egentligen, liksom så här, egentligen så skalar man av de här lagen och kommer närmare sig själv med hjälp av med olika processer. Och det här pågår ju året, ett helt år. Liksom. Och så går man in i samma cykel igen. Så det är ett cykliskt liksom, avskalande av de här identifikationerna som vi har kring oss själva. Det är väldigt vackert. Så att ömsa skinn är ju heller inte alltid bekvämt. Eller sällan bekvämt. Men när man kommer ut på andra sidan sen så känns det oftast otroligt vackert. Och livet är så dynamiskt och kraftfullt. Så för mig är det shamanismen är för mig egentligen, personligen. Liksom så här. Att hela tiden vara i en process i det här flödet som kallas livet. Och liksom vara i samklang med naturcykler och liksom, årstider.
Så Sami, vad har du för bakgrund och hur kom du in på liksom healing och jag vet inte, det är på att jobba med andlig utveckling eller personlig utveckling eller vad man nu ska kalla det? Hur kommer det sig att
Det är
du
ganska,
gör det du gör idag?
det är en ganska lång story faktiskt. Men jag ska försöka sammanfatta den kort. För att det här skulle liksom behöva skrivas ner i en bok. Liksom. För jag har berättat den här för en del vänner och så här, och de säger att du måste skriva en bok om det här, för det är helt fantastiskt. Liksom så här. Men det började för
Ge oss
10 år sedan.
trailern.
Ja, trailern, det började nästan för 10 år sedan. Eller exakt för 10 år sedan nu, liksom så här. Så blev jag medbjuden på en resa till Peru. En av mina klienter, jag jobbar med personlig träning, jag är fortfarande med en av mina klienter. Hon hade som mål att hon skulle kunna göra 50 armhävningar på sin 50-årsdag och det gjorde hon. Och sen så bjöd hon med mig till Peru på en resa som en konsult, hälsokonsult. Hon utbildade shamaner och var rektor för Europakontoret för en organisation som heter The Four Wind Society. Så jag följde med, trodde inte på andar, trodde inte på själar, trodde inte på någonting. Jag höll på med meditation och på med kampsport hela livet. Och det var liksom så här, ja, det var väl det som, väldigt avskalad zen liknande. På den resan så blev jag bjuden att också vara med på den utbildningen som hon höll i shamanism. Så hon höll ett medicinhjul och en del av det medicinhjulet hölls då i Peru för den här gruppen som gick den utbildningen. Och vi var på ett fantastiskt vackert liksom, ställe i Sacred Valley i Peru. Så jag bestämde mig för att vara med på den utbildningen, för det var så tråkigt att inte ha någonting att göra om dagarna. Så jag tänkte, så här, jag kan vara med på det här. Liksom. Så jag hoppar in i det här, så får vi se vad det är för jävla galningar. Liksom. Och så jag var med om så märkliga saker under den veckan. Så det gick liksom inte, jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Jag kunde inte liksom, det var verkligen så här hokus pokus grejer som man bara sa, vad fan är det här? Liksom. Och sen så avslutades faktiskt hela den veckan med en plantmedicinresa som de hade anordnat. Och jag blev givetvis medbjuden att vara med på den. Först sa jag nej, för det är droger och det där ska man absolut inte hålla på med, för det liksom så här, det är bara knarkare som pysslar med det där. Men sen så började jag utforska och forska där lite grann vad det faktiskt är. Och så såg jag faktiskt en möjlighet att läka en del av de trauman som jag har varit med om i livet. Så jag gjorde den resan och den vände upp och ner på hela mitt liv. Allting var fantastiskt under den tiden jag var i Peru, vilket var en månad. Men sen när jag kom hem så fick jag faktiskt en psykos nästan i 2 månader, i 10 veckors tid. Det var i och ur det där man kallar andevärlden. Liksom. Så att en del av mig var liksom kvar i den här konstanta växtresan, medan en del av mig var kvar i den här tillvaron och världen. Och det var en väldigt plågsam historia, så att hela min föreställning kring vad sanningen är krackelerade liksom, tills jag till slut inte orkade stå emot och egentligen bara gav upp. Så här, det kanske är meningen att jag ska vara så här, eller att jag kanske behöver ta sig in på en institution liksom, så här, för så här kan vi inte ha det liksom. Och i det ögonblicket så lyfte det. När jag liksom gav vika, eller egentligen bara surrendered completely. Så då försvann det här som en slöja, och sen så bestämde jag mig för att börja skola mig i energimedicin och shamanism. Och det har jag gjort de 10 senaste åren runt om i världen. Så det var min liksom så här ingång i det här. Och sen så har jag den, ja, den pågått.
Alltså det är helt underbart med de här berättelserna när man bara råkar komma in i ett
Råkar,
sammanhang
precis. Ja, det var verkligen så.
och så finna att man verkligen kommer på precis rätt plats och kanske också liksom precis rätt tid. För att även om det låter som att du hade en något, så att säga, en accelererad ingång i det med vad jag förstår, den här ganska intensiva perioden.
Ja,
Och
fruktansvärt
också
intressant.
att, ja, just det, när du säger att, ja, men när du liksom kapitulerade inför det så släppte allting.
Ja.
Ungefär som ett stort ja, just det, nu fattar jag.
Ja, exakt. Ja, men det var verkligen så. Ja, men det var en väldigt tung period, inte bara i mitt liv, utan också i min familjs liv. Där de liksom sa, men du mår inte bra, liksom, så här, du behöver söka hjälp. Och där jag var liksom i och ur det där konstant, och det gick inte att kontrollera heller, utan det bara kunde dyka upp. Jag kunde se ormar, och jag kunde se drakar, och kunde se allt möjligt. Liksom, ha hallucinationer mitt på ljusa dagen på arbetet, när jag stod och räknade repetitioner för en klient, liksom, vilket var otroligt skrämmande. Jag var ju livrädd själv. Liksom. Och liksom höll på att bli galen, liksom, här kändes det som. Och sen så, ja, till slut när jag bara kapitulerade fullständigt, så liksom, det var som en så här mörk slöja som bara lyftes av. Och sen så, ja, liksom.
Hade du haft tidigare problem med, ja, men typ ångest eller liksom
Ingenting.
existentiella
Ingenting
frågor eller
alls.
någonting liknande?
Ingenting alls. Ingenting alls.
Okej. Så när du ser tillbaka på den här tiden, varför tror du att det här hände för dig?
Nej, men jag har pratat med en del liksom, medicinmän, medicinkvinnor, vissa gummor och vissa män. Och framförallt min lärare som jag skolas hos nu. Han sa, men det var din initiering. Så att this is some people don't have to do it in this way. And this was your initiation into becoming a medicine man. And liksom så här, it's not for everybody. Det är inte en hobby, liksom så här. Det är inte en weekend liksom kurs, utan och då prövas man. Och det är ju egentligen en initiering i många av de här traditionerna, faktiskt haft liksom dödliga ritualer inför det. Liksom, så här. Så att egentligen så var det kanske en ego death, en spiritual death. Det var en dödsprocess för mig. Verkligen. Så här. Det var verkligen att kapitulera till livet fullständigt. Det var så här, du kan ta mitt liv om det är det som förväntas, liksom så här, just make it stop, liksom så här, jag bara guida mig i det, liksom.
Och där blir det en väldigt tydlig bild av att när i den dödsprocessen blir det en födelseprocess också. Den nya Sami Hakala, den
ja,
uppdaterade
exakt.
versionen.
Uppdaterade versionen, och det var verkligen så. Sen så, ja, jag har spenderat, och det jag fortfarande liksom praktiserar och utforskar och lär mig, och tycker det är jättespännande, jättespännande. Och det här är ju liksom försöka kläcka liksom det stora mysteriet kring oss människor, är väldigt, väldigt spännande.
Jag misstänker att vi som samhälle behöver omdefiniera eller uppdatera betydelsen av schaman. Vad gör en
Agree.
schaman idag?
Ja, precis. Vad gör en schaman? Schamaner har ju funnits, ordet schaman är ju den som ser, liksom. Det är det egentligen ursprungets ord, kommer ju från Ryssland. Och det är ju någonting som har funnits i nästan alla traditioner sedan tidernas begynnelse. Det är ingenting som är nytt, utan det har funnits väldigt, väldigt länge. Och det är själsliga doktorer egentligen, liksom. Det hjälper människor med, och sen så har det också funnits folk som har hållit på med växter, alltså häxor. Det har funnits alla möjliga olika benämningar för det här, men botare av olika slag. Ja, jag tror att begreppet shaman är egentligen ett samlingsnamn för botare av olika slag. Jag tror att det är ganska krångligt idag, för idag är ju det känns nästan som att shamanismen har hamnat i någon form av trend, liksom, att det ska vara trendigt att vara shaman. Man gör en weekendkurs och sen ska man läka och hela människor. Det här är någonting som tar en livstid att lära sig. Det är väldigt komplexa, svåra liksom, processer och ritualer som man gör, som man kanske behöver ha koll på hur de görs. Så jag tycker att det vilar ett stort ansvar på de som ska bära den hatten med det namnet. Det är därför jag försöker undvika att benämna mig själv som det. Jag har kallats det, men jag kallar mig inte det själv. För att jag tycker att det är väldigt laddat idag. Liksom så här. Jag hjälper människor på olika sätt. Det är det jag säger. Och sen så får du kalla mig för vad du vill. Det är liksom så här. Jag har studerat shamanism. Inte bara, jag har studerat massvis med andra saker också. Jag studerar shamanism, eller animism, som det egentligen heter, tron om att allting är besjälat, liksom.
Det tilltalar väl många just det att det finns en titel som bär ganska mycket, men som bär tyngd och anseende. Och det tilltalar väl egot för många också. Som att
Absolut.
jag är utvald, jag
Absolut.
är speciell, jag har en förmåga som då skulle vara, ja men utöver andras förmåga. Så jag är ju
Precis.
övertygad om att det här är någonting som alla kan göra. Att alla kan vara healers. Att det inte är något
Absolut.
så att det är bara sådana som Gud väljer ut, att de är speciella och lite extra omtyckta än
Exakt.
andra. Så jag tror att det är väl där som det blir lite, kanske just speciellt, jag hör hur gammal jag låter nu, men speciellt när det handlar om klimatet på sociala medier, när man måste sticka ut och gärna sälja sin kurs eller sälja sina tjänster. Att det blir ett ego baserat såklart.
Absolut. Men spiritual bypassing is very common today, liksom. Det är den första, så här, om man förstår, liksom, det mest fundamentala är att alla kommer från skapelsen, alla kommer från det stora mysteriet. We're all the same, we're all brothers, we're all sisters, liksom, we came from the same source. Så Gud, vad man än vill kalla det, stora anden, liksom, stora mysteriet, det som benämns med tusen namn, men som är det liksom, ja, så Alla är vid Guds ljus och alla är vid Guds källa. Och det får man inte glömma bort, och det gör man oftast i de här sammanhangen där jag är bättre än du, min guru är större än din guru. Och så är man i den där liksom, sången kring vem som är bättre än någon annan. Och då har man liksom förlorat den första fundamentala regeln kring vad det faktiskt handlar om. Liksom. Så jag håller med. There lies a healer within everybody. Liksom. Och det är det som är så fint med de andra metoderna som jag använder. För det man gör med vissa metoder, det är att man tar självläkekraften från människor. Och med vissa metoder så ger man tillbaka självläkekraften till människan. Och det är de metoderna som jag har börjat studera mer och mer. För att jag vill inte att folk ska ge bort sin kraft. Jag vill att de ska äga den och ha tillgång till den själva.
Jag tror att vi är säkert överens om att läkningen kommer inte utifrån. Att
Nej.
vi har alltså förmågan att hela oss själva och det är också det som sker. Men att man också behöver förstå det för att inte göra sig beroende av någon yttre källa, för att göra sig beroende av en medicin eller en person eller en metod eller vad det nu kan vara. Utan se att men allt det här sker inom dig. Det är ju någonting av någonting jag alltid säger när jag först pratar med mina klienter, så här, jag kommer inte förändra dig. Jag kommer inte göra det här åt dig, utan du kommer göra det själv, men det är också därför som det fungerar. Alltså jag kan visa dig vad du ska göra, men jag kan inte göra det åt dig. Och det är för mig är det ganska skönt, för då slipper jag ansvaret också, eller inom citationstecken slipper. Men att det inte är så att det finns några förväntningar. För att där sätter man sig ju gärna om man har ett om ens ego gillar det. Man sätter sig gärna i den positionen då att jag är den som kan göra åt det. Att jag är liksom allsmäktig och har den speciella förmågan. Medan i själva verket, alltså, det handlar inte om mig. Och för klienten handlar det inte om mig heller. Det handlar om dem. För mig
Vackert.
handlar det om mig, men för dem handlar det inte om mig.
Jättevackert. Och vi behöver liksom, vi som då jobbar med det vi jobbar med rent terapeutiskt, behöver också, vi påminner bara människor om det här. Just reminding them that you have the power to heal yourself. Ja, jag tycker det är vackert att kunna göra det med hjälp av de här metoderna som man lärt sig. Att bara liksom passa tillbaka det och påminna dem att de har läkekraften själv.
Och det är ju i någon mån ett coachande i det. För det är också vad en coach gör. Det är att spegla tillbaka, visa vad du har. Visa på dina styrkor, visa på det som kan byggas eller det som kan repareras. Men att du måste göra det själv. Om ni, vi, vad du nu kan ha för exempel, att Svennis kommer inte springa ut på planen och liksom visa hur man slår en straff.
Nej.
Tror jag inte i alla fall, jag vet inte, jag har ingen aning om hur han tränar. Men
Det
jag är säker på
där
att han är mer inne på att hjälpa spelarna att bli allra bäst på sitt sätt.
Ja, men jag håller med. Jag vet inte vad jag skulle säga nu. Det var någonting som jag tyckte var viktigt som slank undan. Kanske det var så viktigt.
Vet du vad? Jag är säker på att det kommer
Ja.
tillbaka i den sekund du
Ja, men
slutar
det gör
tänka
det.
på det. Så därför
Ja,
tänkte jag, vi
men
kan
så är
ju
det.
byta ämne för en stund och när det kommer tillbaka så tjoar det till.
Då tjoar jag till.
En av de främsta anledningarna till att jag vill prata med dig samman är att du sysslar med sound healing. Och den läkande potentialen i ljud är någonting som jag har intresserat mig länge. Men jag vet inte riktigt hur det funkar eller varför. Jag bara vet att det funkar. Kan inte du berätta hur du jobbar med ljud och med healing? Eller
Det är
med
samma
healing,
här. Jag vet
ljud
inte
och
heller
healing.
varför det funkar, men jag vet att det
Du, vilket
funkar.
intressant samtal det här kommer bli.
Ja, nej, men det är verkligen så. Jag har suttit med det här, för det finns en del vetenskap kring det här. Men jag har inte läst det, för jag är inte intresserad av det. Jag är inte intresserad av vetenskapen, för att jag vet att det fungerar. Jag har upplevt det själv, och andra människor upplever det när jag gör det, när vi gör det. Och så återkommer de med att det fungerar. Men det finns vetenskap. Men vetenskapen är också ganska Ja, den är speciell, är den ju. Den kommer ju från, liksom så här, från ett håll idag. Framförallt medicinsk liksom, forskning är väldigt speciell. Och idag så forskar man inte rent medicinskt på det här. Utan det är liksom forskning som oftast kan hänge till ja, men någon form av pseudovetenskap. Eller att det är, liksom, ja, men det är inte legitimt enligt liksom, medicinsk forskning. Jo, men forskning kostar väldigt, väldigt mycket pengar och det är ingen som vill forska i det här. För det finns ingen vinning i det. Liksom, så här. Det finns ingen, du kan inte tjäna pengar på det. Men det pågår, jag tror att det kommer mer och mer intresse kring det här och forskning kring det här. Så anledningen till varför jag började, men jag vet inte, jag kanske ska börja där för att liksom få någon form av förståelse för varför jag gör det jag gör och varför jag vet att det fungerar.
Ja,
Men
absolut.
anledningen till att det började med var att en av mina vänner, goda vänner som jag gjorde medicin med för många år sedan var soundhealer och bjöd mig på en sån här klangskåls, liksom, klangresa kallas det för. När man använder klangskålar och kristallskålar och så här. Och jag var ganska såhär, nej men det är inte för mig liksom. Så här, jag tror inte på sound healing liksom. Det är inte min grej. Men sen så gick jag dit i alla fall för att supporta henne lite grann. Det var inte jättemycket folk på den så jag bara, men jag åker dit och så jag kan passa på att sova kanske om jag tycker det är tråkigt. Så här. Och så var jag med om den och jag var så överrumplad av kraften liksom. Så här. Och jag hamnade i ett alternativt medvetandetillstånd som jag bara uppnått med hjälp av lång tids liksom, djup, djup meditation med massvis med förberedelser och utmattning och liksom allt möjligt. Så här, och så, eller med hjälp av växter. Liksom. Och då förstod jag direkt att det här är någonting som är väldigt kraftfullt. Och så började jag studera det. Och först så började jag bara med själva liksom, klangmeditationsskolan. Liksom, den är två moduler. Och hade inte tänkt att jag skulle gå vidare i det. Men sen under liksom själva resan så blev jag ännu mer nyfiken på allt det här. Och så gick jag terapeututbildningen också. Eller terapeutdelen. Med klangskålsterapi. Och resultatet talar för sig själv. Jag behöver liksom inte veta mer. När man gör de här klangresorna så hamnar folk i sina alternativa medvetandetillstånd och kommer med otroliga berättelser efteråt. De har liksom besökt andra civilisationer. De har sett liksom allt från mandalas i färger och fått påhälsning från andra sidan och liksom fått djupa, djupa insikter. Gå tillbaka till minnen som de helt har förträngt som liksom 2, 3 år gamla som väldigt, väldigt starka, liksom känt doft. Allt mellan himmel och jord kan man uppleva på en sån här resa. Och framförallt så är det väldigt många som återkommer med att de mår fantastiskt efteråt. Har den här, liksom, de sover mycket bättre, de mår mycket bättre, de får väldigt mycket energi, får väldigt mycket kraft. Så. Och det var anledningen till varför jag fortsätter med det. Och sen så har jag liksom bara eskalerat in att liksom börja utforska det ännu mer. Och nu kommer jag vara med i den här sound therapy-trainingen som börjar i höst. Och jag var en av lärarna. Kommer bli fantastiskt. Så det är en 6-modulsutbildning som pågår 9 månader. Och det är en sound therapy training egentligen. Så man blir en sound therapy facilitator egentligen. Där man får lära sig det här på djupet och liksom både då vetenskapligt, artistiskt, att lära sig liksom att göra det konstnärliga, liksom musikaliska uttrycket. Men sen också jobba med att hedra de uråldriga traditionerna. Så det är en fantastiskt spännande utbildning som liksom har den här triangeln. Både liksom ett artistiskt uttryck men också att man går in i vetenskap och det finns en hel del vetenskap. Så på den utbildningen så kommer vi dyka mycket, mycket djupare in i vetenskapen. Och man behöver inte tro på det, man påverkas i alla fall. Det är det som är så himla spännande. Jag har haft många människor, jag jobbar på Yasuragi lite då och då, som kommer så här, framförallt män som blir ditsläpade av sina kvinnor. Så ska de gå på en sån här sound healing, liksom, eller de kallar det för klangresa. Och så kommer de dit med armarna i kors och så här skitsura. Och sen efteråt så ser man liksom deras ögon och som tallrikar och så är de bara så här. Och liksom har fått en djup, djup upplevelse. Och man behöver inte tro på det. Kan berätta en annan historia sen också som var ganska spännande. Så för mig blir det bara, jag behöver liksom inte ha så mycket mer bevis än så. The proof is in the pudding, brukar jag
Nej.
säga. Anledningen till att jag också håller på med just sandhealing, det är att man ger tillbaks gåvan av läkning till deltagaren som är med på upplevelsen. Där de får möta sig själv, alltså djupet av sig själv. Man hamnar i de här otroligt djupa tillstånden som du säkert också är väldigt bekant med. Det här, liksom, i teta-tillståndet där hjärnan liksom, går in i drömtiden. Liksom. Det finns mycket läkning där. Och man befinner sig också i den delen väldigt länge när man håller på med sandhealing. Du har tillgång till det tillståndet i någonstans runt 20 minuter i nattetid ett par tillfällen. Och när du har en sån här, om du gör en sån här timme, då ligger du i det tillståndet en timme. Så forskning hänvisar på att hjärnan får en 45 minuters sittning eller på en sån här sandhealing så får hjärnan lika mycket vila som du skulle sova i 12 timmar. 10-12 timmar.
Oh wow. Men du.
Så det är otroligt läkande liksom för det kognitiva mindet liksom.
Ja. Men är det då att de här klang eller vibrationer och ljudet, att det svänger i någon form av som tetafrekvens då som gör att
Ja.
hjärnan liksom synkar med det?
Ja, precis. Och det upplevs ju bäst om man är där fysiskt, att du får i de här
Ja.
vibrationerna. För när du slår an på skålen eller på instrumentet, då skickar du ut en ljudvåg eller en
Ja, men precis.
vibration egentligen som tas emot av kroppen. Innan den ens når innerörat så tas den emot av hyn och sen så liksom köttet, skelettet, det vibrerar hela vägen in på cellen. Eller in i cellen. Människan består ju av 75% vatten och idag hävdas det till och med 99%. Jag vet inte om det stämmer, men det är väldigt mycket vatten i alla fall. Liksom. Och vatten är det elementet som leder vibration och ljud allra snabbast. Och det som då sker av de här vibrationerna och det här osammanhängande liksom, klingandet och klangandet fram och tillbaks i en liksom, icke-systematisk. För vi letar efter mönster, hjärnan letar efter mönster. Och den försöker liksom, lista ut vad det är för mönster, men den kan inte det. Så till slut så aktiveras hela hjärnan. Så att hela hjärnan blir aktiv och pulserar på en och samma gång och det är då den hamnar i det här tillståndet. Men det blir som en trans, det blir som en hypnos som du är väldigt bekant med.
Yes,
Och
fantastiskt.
så liksom är hela hjärnan liksom aktiv. Så att egentligen så agerar ju de här frekvenserna, för vi kommer säkert prata lite grann om frekvenser också. Hjärnan börjar härma de här svängningarna, alltså frekvenserna. Så att de hamnar i samma frekvens. Så att de här frekvenserna är som en stämgaffel som hjärnan stämmer in sig på, eller kroppen. Jag vet inte om det är hjärnan eller om det är hela kroppen. Jag tänker att det är hela cellen som liksom vibrerar. Så att hela kroppen börjar liksom vibrera på cellnivå. Och det är
Det
det
känns ju
som då.
som intuitivt vore konstigt om det bara vore hjärnan.
Nej,
Utan det
men
känns
det
som
är
att...
kroppsligt och man kan få väldigt mycket kroppsliga förnimmelser också. Liksom.
Och eftersom jag har varit intresserad av det här så länge så har jag ju alltså använt typ musik och eller bara så här rena frekvenser, toner. När jag har till exempel mediterat, när jag ska jobba eller vad det nu kan vara. Och alltså kollar man på, jag vet inte, Spotify, YouTube eller vad man kallar, man kan ju hitta massvis med musik och
Massor.
frekvenser för att ge liksom, avslappning, för fokus, för att läka hjärtat, trauman och komma i kontakt med sin intuition och så vidare. Och ofta så handlar det ju om, som vi talar om, frekvenser. Men hur funkar det egentligen? Kan ljud liksom fokusera på att läka vid ett specifikt område eller har det med liksom intuitionen, eller vad säger jag, intentionen hos mottagaren att göra? Eller har, är det intentionen hos skaparen av de här, av musiken och ljuden?
Jag tror att det kan vara en kombination av allt det där. Men intentionen, alltså så här, det vet du själv som håller på med hypnos, det är att intentionen driver själva upplevelsen. Liksom så här, man pratar om set and setting, så om själva förutsättningarna, man har primat för liksom, någon form av intention innan man går in i det här, så kan man också få mycket mer ut av det. Liksom. Också den här intentionen, man har sett det att intentionen innan man ger också påverkar människorna som får ta emot. Men också att frekvenserna påverkar i sig. Så jag tror inte bara det är en sak, det är flera saker som då vävs samman till någon form av större liksom läkning.
Det låter ju som att, för jag brukar lyssna typ i hörlurar eller i sådana här pluppar man sätter i öronen. Men jag vet inte, det kanske gör större effekt om då hela kroppen känner av det, eller bara liksom hörselorganet. För det känns ju då som att, jag vet inte, om man skulle ta liksom just att bada bastu, vet att ja, men det är bra för kroppen, som att bara skulle bada bastu med händerna.
Ja,
Att det kanske inte har
nej men
lika stor
absolut.
effekt.
Nej men det blir en jätteskillnad blir det när man utsätts för liksom vibrationerna också. Det blir en jätteskillnad. Men du får ju, och det har man också sett enligt forskning, jag gick en utbildning som heter Beyond Shamanism som är väldigt intressant, som heter Strong Institute, och de håller på att studera rytm och hur rytm påverkar hjärnan och påverkar kroppen och sådär. Men var var vi någonstans? Nu kommer jag av mig, förlåt.
Jo, vi pratade om ifall frekvenser, om det påverkar hela kroppen istället,
Ja,
för om man
just det.
bara har
Ja,
det i
förlåt.
öronen.
Nej, men exakt. Och det man har sett är om du har hörlurar till exempel, och så har du den kallas för binaural beats, som då håller en viss frekvens, som då håller frekvensbandet, vi säger 5, som då är tetafrekvensen. Då ligger det, eller tetafrekvensen ligger mellan 5 och 8. Då ligger det en binär slinga mellan 5 och 8 hertz hela tiden så här, som pulserar. Och då ställer hjärnan in sig på den frekvensen. Så att hjärnan härmar den frekvensen. Om du har dem i lurarna så liksom stämmer hjärnan in på den frekvensen. Och det är då den hamnar i det tillståndet, i teta-tillståndet. Det man har sett att hjärnan vänjer sig ganska snabbt i det här. Så att om du lyssnar på samma spår som har då samma melodier och samma liksom struktur, då listar hjärnan ut att ah, men det här är bara, då listar den ut själva mönstret. Så det man har sett i forskning det är att man behöver ändra de här spåren lite då och då efter 10 dagar, 2 veckor. Som att man inte alltid lyssnar på ett favoritspår utan man faktiskt använder sig av olika sådär. För att hjärnan listar ut att ah, men det här kan jag, och då hamnar man liksom inte i det tillståndet. Då kanske man somnar istället och så hamnar man i deltatillståndet liksom. Det är därför organiska rytmer och de här upplevelserna som skapas i nuet hela tiden, de är hela tiden i rörelse. Du upplever aldrig samma sak 2 gånger. Det är aldrig samma mönster, utan mönstret förändras ju hela tiden. Och där har man sett att hjärnans engagemang är mycket högre i den frekvensen, liksom. Eller i det tillståndet. Och sen så får du också i det vibrationerna liksom via hyn in i kroppen, hela vägen in i cellen, så att det liksom vibrerar. Vilket är väldigt intressant. Så tittar man också på det semantics, det är ju liksom hur ljud formar sig till olika former. Vilket är väldigt spännande. Det har vi gjort på utbildningarna, när man tar en platta som är kopplad till en ljudkälla med en sladd till den här plattan. Och så översätter den här plattan, det ljudet, till olika former. Så om du har en ton, då manifesteras den här tonen i en form. Och det ser precis ut som snöflingor. Väldigt unika, otroligt vackra mönster som bildas av ljud, olika ljud. Och det här gjorde vi faktiskt ett experiment på olika toner. För olika toner är kopplade till olika delar. Om man känner till chakrasystemet med olika energicentran i kroppen. Och framförallt hjärtats frekvens hade en fantastisk vacker mandala liksom, som blev när vi satte på den tonen. Vilket är väldigt, väldigt spännande. Liksom. Så det är häftigt hur det här, och det här skapas, de här mönstren som man då, de här vibrationerna som man skickar ut, skapar ju de här mönstren. Och de här mönstren uttrycker sig i vätska och vatten. Så att det de gör det är att det blir, de här mandalasen som skapas liksom av ljuden, de liksom skapas också i vattnet i kroppen. Vilket är väldigt spännande.
Just det.
Och det har jag faktiskt demonstrerat för en som inte trodde på sound healing. Som bara blev helt blown away. Liksom.
Det påminner om det här Masaru Emotos isexperiment eller vattenmolekylsexperiment.
Exakt.
Där man då till exempel man exponerade vatten för ord, för bilder. Till exempel, vad var det nu? Ordet som jag hatar dig, jag älskar dig, du är vacker. Man spelade Bach för vattnet. Man visade bild på Hitler för vattnet. Och frös ner och tittade på vattnet i mikroskop. Och så till exempel att när man älskar vattnet så blir det de här typ snöflingekristallerna, vackra mönster. Säger man jag hatar dig så blir det liksom... Ja, det ser inte klokt ut, men det ser som bara smutsigt ut. Jag vet när vattnet som hade liksom visat bilden på Hitler för också såg ut som att någonting bara hade liksom exploderat.
Liksom. Jag har sett den, jag läste den.
Men jag tycker någonting var intressant är att de, som de sa, de spelade heavy metal för så som äldre farbröder. De spelade heavy metal för vattnet och då såg det också liksom så här liksom, det såg inte riktigt helt ut. Nej, det såg liksom skakigt och ja, men lite liksom, kaotiskt och så vidare. Och, men det fick mig att fundera på, alltså skulle all musik potentiellt kunna vara helande eller är viss musik rent av destruktivt. Det finns ju en del som säger liksom att ja, men till exempel att metal är destruktivt, att det skadar hörselorganen och så vidare. Att det potentiellt skulle kunna då störa vattnet i kroppen. Vad tror du om det? Har du någon tanke om det?
Alltså jag har faktiskt filosoferat och tänkt kring det där och jag har inte något direkt svar. Men både ja och nej. Jag tror att det också kan ligga någonting bakom intentionen av de som har skapat musiken. Så vad är det för intention? Jag tror att om du skulle ta en låt som du gjorde en cover på av två olika människor som har två olika intentioner, så tror jag att de här kristallerna skulle få helt olika former. Tror jag. Så att jag tror att det har också med intentioner som har skapats för att göra de här. Men jag tror definitivt att det finns skadliga frekvenser. Om man använder dem liksom på ett sätt som, ja, som då kan vara skadligt. Alldeles för höga frekvenser. Så det är jag helt övertygad om.
Så kan man ju också se att lite hur man använder det. Att till exempel metalmusik kan vara, ge mer av en, kan man säga, en aggressivitet som kan vara väldigt användbart typ när man gymmar. För att man får den liksom den extra eller hur det nu skulle kunna vara. Men jag vet inte. Om det är så. Jag tycker i alla fall det är
och vissa sätt, jag menar, älskar man metal liksom, så kanske man inte påverkas på samma sak om man inte gör det. Menar, om någon hatar metal så är det förmodligen skadligt, men älskar du metal så är det förmodligen inte det. Det måste ju också ha någonting med mottagaren att göra. Liksom så här.
Avsändaren, ja, mottagaren
är vatten. Ja, exakt. Den som är med mottagaren. Den som liksom, gillar man den här musiken så får man förmodligen välbehagskänsla när man lyssnar på det. Men gör man det inte liksom, så får man inte en välbehagskänsla.
Det får ju man tänka på vad de här forskarna, vad de hade för känsla och förväntan av hur metalmusiken skulle påverka.
Exakt.
Om det hade varit en liksom, vad ska säga, en nazist eller Hitlerdyrkare hade vattnets molekyler sett annorlunda ut då. Kanske ett sidospår. Men jag var med om en intressant grej som blev en ögonöppnare. Jag driver en en mansgrupp eller ett mansnätverk online. Där det uppstod en diskussion, vad som, ja, men nästan till, upp till en konflikt, och jag kände mig arg, jag kände mig missförstådd. Och det var också så här, ja, det var i text, så att det var som jävligt svårt att få någon klarhet i det. För att man säger sin mening och sen, du vet, man får inget svar och det bara hänger i luften. I alla fall, det var inte saken, utan saken var att jag åkte bil efter det. Och lyssnade på väldigt så här hög musik med mycket bas och liksom, det kändes som att, du vet, saker och ting bara skakades på plats. Som att saker och ting blev separerade, om det var nu energierna som men som gjorde då att det bara känns som att allting släppte på något vis. Och det var ju det som egentligen gav mig den här min viktigaste insikt, just vad själva vibrationen i sig gör. Jag förstår att det kanske inte, man kanske kan använda det bättre än att bara lyssna på det i hörlurarna. Och jag får ju så här tankar att jag vill känner för att bygga liksom någon slags låda jag kan sitta i som är ljudisolerad med så här högtalare, så jag bara kan sitta i vibrationer hela dagarna. Det kanske finns på marknaden, jag vet inte.
Jag vet lite inte heller, men det är jag helt säker på.
Har vi driftiga, ambitiösa uppfinnare bland lyssnarna, så varsågod, jag bjussar på den affärsidén.
Ja, men det finns en hel del cookie kids där ute som håller på med massa spännande liksom, forskning och håller på. Vi är några stycken, liksom, ett community som håller på att utforska det här. Det är också det som soundtherapy-träningen kommer att handla mycket om, det utforskandet. Och vi kommer också bedriva forskning faktiskt. Alltså köra studier med en klinisk forskning där vi kommer att ha som en examensuppgift att faktiskt bedriva en forskningsdel. Om man får ta klienter och så man liksom gör med tester på, och så ska man återkomma med någon form av resultat kring det. Liksom, så. Vad har man fått? Så. Och den kommer att styras av en... den studien kommer att styras av en kille som håller på med forskning på Karolinska institutet. Så han kommer att leda den forskningsdelen för oss och liksom beskriva den, hur man gör den. Så att alla får då ta sig an ett visst antal klienter så de får jobba med över tid, och sen så det resultatet kommer vi ta in och så kommer vi kolla på. Så vi kommer börja bedriva egen forskning. Så. Vi håller också på att titta på och göra forskning med ett stort universitet i USA. Jag ska inte nämna något just nu, men ett väldigt stort universitet i USA som är intresserade av att göra en studie med oss. Med en journalist, också en väldigt känd journalist som har skrivit massa spännande böcker i spetsen. Så vi får se hur det blir med den. Men det, jag vill inte gå in för mycket på det, för det är ingenting som är klart, och det skulle jag bara...
Skitspännande, men det känns som att alla är på tårna nu och inväntar de här fantastiska nyheterna. Men när du säger oss, vilka är oss?
Nej, men det är ett kollektiv. Jag är en del av ett nätverk som heter Art of Union, som drivs av en fantastisk herre som heter Mateusz Krawicz. Det är han som har varit bland annat tagit fram den här sound therapy-träningen med Marie Bergman, musikern. Så det är de två som har haft den här drömmen av att göra den här sound therapy-träningen. Men han har ett kollektiv av människor som heter Art of Union. Och där så ja, men vi är ett gäng grabbar och tjejer som håller på att titta djupare på det här. Vi vill också komma fram till svar. Liksom så här, för att det här är någonting som är viktigt. Någonting som vi också vill kanske liksom... om att väva in som alternativ vård på olika sätt. Det är intressanta ämnen som bör utforskas mer. Man märker ju bara till exempel när människor är med om de här upplevelserna, vad som händer i dem. Barn som blir mycket, mycket lugnare när man liksom gör en klangresa till exempel, var fantastiskt. Många barn somnar in och tycker det är jätteskönt. Liksom, så här. Så för stress liksom, så är det ju fantastiskt. Och stressen minskar inte samhället idag.
Nej, det verkar inte som det är. Gör du privata sessioner eller som är det grupp Eller hur går det till?
Ja, men, det, men nu har det blivit mest grupp. Nu håller jag på också med, jag håller på med ganska mycket med, jag håller på med ett musikaliskt projekt som heter The Galactic Travel Agency, där vi producerar digital musik för upplevelser, där vi gör olika liksom, upplevelser för olika ändamål. Men vi brukar använda både breathwork och sound och frekvensterapi. Så vi använder olika frekvenser för att stimulera kroppen på olika sätt. Så vi väver in frekvenserna i musiken och den här upplevelsen som är en otroligt häftig upplevelse. Projektet heter The Galactic Travel Agency. Vi har gjort några spelningar. Vi gjorde en spelning på ett event som kallas för Together in Spirit, där de hade liksom workshops av hela dagen, som var en sån här hippie market som var jättefin. Och sen så gjorde vi nu på No Mind-festivalen, gjorde vi en spelning, eller två spelningar, som är helt fantastiska med otroligt fint mottagande. Så vi kommer att fördjupa oss i det här projektet ännu mer, och förmodligen att samarbeta med en väldigt, väldigt spännande, ja, ett nystartat liksom, företag, där de håller på att startas precis, men där de håller på med en ljudupplevelse som är 3D-ljudupplevelse, där vi kommer att förmedla de här upplevelserna fast i ett 3D-format i ljudet. Och det här håller vi på med nu. Så att det är superspännande. Vi har varit i studion och redan producerat 4 stycken olika tracks för olika liksom, ändamål. Som är superspännande. Men det använder vi så att digitalt producerad musik med frekvenser för att påverka då kropp, sinne, själ. Men så använder vi också organiska instrument som vi väver in i själva upplevelsen. Så det blir som att det blir liksom omsluten av ljud och frekvenser på olika sätt, och så är vi där och liksom väver in det i någon sån här medicin, liksom musikmedicinupplevelse. Så superhäftigt, jättehäftigt.
Du nämnde alltså klangskålar. Att du använder, vad använder du mer för instrument eller vad som säger hjälpmedel?
Trumma använder jag ganska mycket. Trumma och klangskålar. Klangskålarna är ju mer för att då stämma in hela kroppen. Och då kallas det klangskålsterapi. Då lägger man klangskålarna på kroppen och sen så går vibrationen direkt in i kroppen liksom. Och de här skålarna har en viss frekvens och en viss vibration. Så det de gör egentligen, de agerar som en stämgaffel. Så är kroppen ur frekvens, vilket den är om det finns sjukdom, då stämmer den in kroppen i rätt frekvens och så läker kroppen av sig själv. Så man stimulerar till självläkning egentligen med hjälp av de här skålarna. Superhäftigt. Och sen så använder jag också trumman. Trumman har ju en förmåga att liksom, det kallas för auditory drive. Det driver in hjärnan, det är det här som du beskrev, det driver in hjärnan i rätt frekvens. Så känner man till vilken rytm man ska använda, då kan jag försätta hjärnan i ett visst tillstånd, som till exempel hypnosliknande tillstånd. Och så kan man göra djupa transformationsprocesser i det, liksom med klienten. Så man kan tala till klienten och så kan man gå in i liksom, det undermedvetna, så kan man liksom, skapa förändring i då, vissa beteenden och så vidare. Så jag använder också trumman till läkning.
Så det är också
Och
så
sen,
att du får feedback och ställer frågor och leder
ja, man
klienten
kan
också?
göra det, men det gör man oftast innan. Så här, jag kan
Okej.
prima det innan, så, okay, men vad är det för intention du har? Jag kan använda något som för mytisk kartläggning, där man får fram en story, där man får liksom, så här, man använder olika tekniker då för att få fram en story, your life story. Alltid när man skriver så skriver man oftast av sig själv och sina egna upplevelser, och ur den storyn så brukar man oftast få ut någon form av insikt av vad som behöver förändras. Och med den insikten kan man gå in i en sån här resa där man liksom guidar in i en väldigt, väldigt djup avslappning, där man får bearbeta det själv. Och sen så kan man också göra det med guidat. Man liksom guidar in människor i ett djupt, djupt tillstånd där man får liksom hämta hem då information som kommer från insikter istället för åsikter, som jag brukar kalla det. Så det gör jag också. Och jag kan använda olika instrument. Sen kan man göra liksom en sound healing som en ljudupplevelse också, som också är väldigt läkande. Då använder jag allt från skallror till trummor till flöjt till alla möjliga olika liksom, övertons- och mellantonsinstrument som man har sett är väldigt, väldigt läkande. Det behöver inte alltid vara rena toner, utan det är såna här abstrakta toner som liksom så här, kan väl läkarna, jag kan använda rösten, man kan använda, ja, alla möjliga olika verktyg. Så. Ja, så både terapeutiskt one-on-one-klienter, nu har det blivit mer och mer så här i att göra i stora grupper för att spara tid. Jag har inte haft jättemycket tid till att ta enskilda klienter nu för tiden eftersom jag har så mycket att göra. Men jag gillar att jobba enskilt med klienter. Jag har jobbat med kroppsterapi, liksom manuell bindvävsterapi och sådär. Så jag gillar att vara så hands-on med en klient. Det blir väldigt djupt. Men nu var det ett tag sedan. Jag hade en egen studio för många år sedan. Sen så behandlade jag hemma. Det var inte så uppskattat av familjen. Det är ganska djupa transformativa processer som ofta ska hänga kvar hemma. Och det är liksom vårt gemensamma boende. Så nu börjar det liksom påverka energin här hemma. Så både min dotter och min sambo sa så här, men nu vill inte vi att du liksom behandlar hemma längre. För det hänger, ibland kan det vila någonting väldigt tungt liksom, när man kommer hem. Så, och då fick jag sluta.
Var det från dig eller från klienten, tror du?
Men ofta klienter som förlöser någonting som är väldigt mörkt eller tungt, om det är trauma som behöver förlösas, då kan liksom hänga kvar hemma. Som en liksom såhär, vad säger jag? Någon såhär,
Spöke.
ja, nej, men lite grann, lite så liksom. Men man kan kalla det vad man vill. Det är tung energi egentligen. Liksom, så. Det kan kännas väldigt tungt. Liksom, det är så här, det är någonting som är trögt här. Liksom. Och då behöver man, jag behöver rensa ur. Så här. Och då gör man vissa
Ja, men
ritualer för
det
att
så
rensa ur.
egentligen. Det är min definition av spöken egentligen. Det är gamla
Ah, ja, nej,
energier
men,
från
nej, men
levande
exakt, tung
människor eller
energi.
döda.
Ja, exakt. Och det var inte så uppskattat för det påverkade drömtiden hos både min dotter. De är väldigt känsliga till slut. Så liksom så här började drömma om mardrömmar och liksom en dålig känsla och bara en dålig vibration. Så, att, och, ja, så då bestämde jag mig för att inte behandla hemma längre. Och det går ju att städa ur. Men då får man göra ritualer för att städa ur. Ibland så har man inte det. Och så. Då blev det inte, det var inte uppskattat.
Nej,
Och det
menar.
förstår jag. Så att av respekt för det så slutade jag behandla hemma. Och sen har jag haft nu senaste åren för att jag har lite tid till enskilda klienter. Och så jag försöker liksom slå ihop det nu. För massan, så många som möjligt på en gång. Liksom alla de här spännande eventsen.
Jag menar, det känns som att du har skitmycket grejer i pipen som
Ja.
ligger framför dig. Liksom, vad ser du
Skitkul.
fram emot allra mest?
Allt. Jag får ofta den här frågan, så här, men hur fan kan jag hålla på med allt? Och hur, liksom, så här, hur är det tid? Och, så här, men ska du inte bara välja en sak? Men, så här, och till slut så börjar man ju ifrågasätta det själv. Så, men ska jag välja en sak? Men är det för mycket? Eller jobbar jag för mycket? Eller vad, så här, men sen, när jag verkligen ställer mig, måste jag välja? Nej. Det känns inte som att jag måste det. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Jag är liksom förunnats med att jag får jobba med det jag älskar mest av allt. Jag tycker allt det här är jätteinspirerande för det faller ju under samma. Det handlar om läkning. Allt det här är väldigt nära besläktat. Breathwork och sound är väldigt, väldigt likt. Och det hamnar i liknande medvetandetillstånd. Så nej, jag vet inte om jag vill släppa någonting. Men jag har massvis med spännande saker som händer. Det är framförallt tre projekt som jag liksom håller på med. Det där musikprojektet som är väldigt ja, kul. Och det är inspirerande att hålla på med musik. Jag har alltid längtat. Jag är ingen musiker, min far var musiker, men jag är ingen musiker. Men det finns en längtan av att hålla på med musik och utvecklas rent musikaliskt. Så får det vara nästa 10 år. Det är det får handla om. Så håller jag på med men's work. Jag håller på med mansgrupper i många år. Transformationsprocess för dem. Jag håller på med ett projekt som kallas för Skalp. Exakt. Skalp kommer vara the next big thing. Liksom. Där vi gör någonting som kallas för the 100-hour men's training. Där det är 100 timmar. Fem varje morgon möts man 90 minuter. Och så jobbar man igenom en transformativ process. Där vi har någonting som vi kallar för the seven dimensions. Där vi tittar på liksom helhet. Den fysiska kroppen, emotionella kroppen, mentala kroppen, yrkesliv, finance, rubbet liksom. Och sen så bombar vi det här i 60 dagar. Liksom. Så fantastiskt. Så vi lanserar nästa training. Vi hade nu en training på 24 män som vi blev klara med för drygt en månad sedan. Och sen nu går vi in i nästa training i augusti faktiskt. Igen. Så vi har en sån training som kommer en 100 hours mentor training. Vi kommer förmodligen också lansera internationellt. Så kommer det bli en digital plattform också. När man har content, liksom allt från det här som vi pratar om. Massvis med spännande gäster som kommer och pratar om men's health egentligen. Liksom. Som är en stor brist idag. Och tittar man statistiskt på vad som händer liksom, så mår vi inte bra idag. Så att vara till hjälp för män.
Mm. Jag kan verkligen skriva under på det att det är ju det som har varit allra mest betydelsefullt för mig.
Mm.
När det kommer till vad som man kallar det, alltså personlig utveckling eller min liksom läkningsresa, kallar vad du vill, men det är att ha varit med i en vansgrupp,
ja.
Där ju syftet kan ju vara olika, men framförallt det som har varit läkande är ju att stå inför män och vara sårbar, mer eller mindre vara sig själv, inte dölja någonting, att visa vem man är och känna att man får stöd, att man får liksom kärlek från det istället för vad man då undermedvetet förväntar sig, skam, hån, att bli attackerad, till och med du vet, bli utesluten. Så för mig har det verkligen varit så läkande. Och det har jag också sett att sen jag gick med i en mansgrupp att så gott som på alla områden så har jag alltså har det gått liksom, vad ska man säga, uppåt eller framåt. Det har verkligen så en stor utveckling. Så det är ju om det är män som lyssnar och och det lät ju dumt, om det är män som lyssnar. Ni män som lyssnar eller om ni om du känner en man som är intresserad av just mansgrupper överhuvudtaget, att jobba med maskulinitet, maskulin energi, alltså det är inget att tveka på, för det kommer antagligen vara något av det mest läkande som du kan göra idag.
Verkligen, verkligen. Och vi män behöver komma tillbaka till sacred masculine. Liksom. Det finns en hel del liksom, toxisk maskulinitet där ute. Liksom. Där man kommer tillbaka till den här faderliga liksom, energin av att vara omhändertagande, kärleksfull, stå i sin kraft. Men också vara sårbar inför andra män tycker jag är otroligt vackert. Och det har också varit den största transformationen i mitt liv faktiskt, att bli sedd, hörd, förstådd, bekräftad av män. Liksom. Men att kunna våga vara sårbar och kunna vara sårbar och bli hållen i det är otroligt fantastiskt. Och det har varit så mycket läkning. Och jag har sökt, liksom, inte sökt, jag skulle inte vilja säga sökt, men utforskat hela livet. Och det var inte förrän jag kom i kontakt med en mansgrupp för ett par år sedan faktiskt. Som jag förstod vilken läkning det faktiskt, vilken läkningskraft det hade att sitta i cirkel med andra män. Och kunna blotta sig fullständigt och vara sårbar. Liksom, och bli hållen i det. Väldigt, väldigt vacker process. Och väldigt läkande och väldigt kraftfull. Så att, ja, det... Jag jobbar med kvinnor också. Liksom, så här, jag har inga problem med det. Och jag är uppväxt med systrar liksom, och en mor bara. Så att jag är väl lätt för att hänga med kvinnor och vara kring kvinnor. Men för mig har det blivit de senaste åren att jobba med män. Och mansfrågor, liksom så här, men's health. Och jag ser att det finns ett otroligt stort bidrag som jag kan dela med mig av där. Också utifrån vad jag har varit med om själv och vad jag kommer ifrån själv. Jag har själv varit liksom, med om trauma, mycket våld och sådär, både i hemmet och liksom, så missbruk och så. Och kunna läka det själv, det har jag inte fått någon hjälp någon annanstans. Och sen så liksom så här. Ja, det känns fint att kunna ge tillbaka, så det är det jag är här för att göra egentligen i slutändan. hjälpa människor på olika sätt.
Stor eloge till dig för det. Alltså för det
Tack.
behövs någon som leder, inte nödvändigtvis att det handlar om att diktera någonting eller självklart inte
Nej.
berätta hur man ska vara, utan det är också det här lämna plats åt dig för att vara och för att hjälpa andra män att bygga alltså meningsfulla och djupa relationer med andra män. Alltså, som vi brukar kalla det, att ha bröder istället för polare.
Ja, exakt.
För att polare är där för de roliga tiderna. När liksom det ska ut och festas och när det går bra. Medan en bror är där.
Ja, exakt.
Punkt slut.
When the
Är
shit
alltid där.
hits the fan, det är det så. Det är fint. Och
Ja.
vi är behov av bröder som kan vara polare lite då och då. Men jag håller med, det är väldigt fint. Och det finns ett stort behov för det i världen idag, för män att komma tillbaka till rätt relation. Liksom, så. Ja, men det har varit fina processer.
Det som du kallar för, eller som många kallar för toxisk maskulinitet uppfattar jag som benämns i boken King Warrior Magician Lover som pojkpsykologi.
Ja,
Att
I know,
det är inte
boy
män
psychology.
som står bakom patriarkatet. Det är inte män som sysslar med toxisk maskulinitet, utan det är från
100%.
pojkar.
100%. Och det är för att vi inte har några initieringsriter idag längre. Liksom. De har försvunnit och vi har inte blivit guidade in att bli män av fäder. För de har ju också haft absent fathers. Liksom, så här. Det handlar ju faktiskt om det. Att pojkar måste bli lärda till att bli män. Liksom, så här. Man blir inte det av sig själv. De behöver ha sunda, liksom, hela eller män som har läkt sig själv liksom, så för att guida dem. Och det är det jag gillar att kalla också. Så här. Jag är inte en coach, jag är mer en guide. Liksom. Jag har inga svar, men jag har en del intressanta frågor som man kan ställa sig själv. Och med hjälp av dem så kanske det kan leda till svar inom dig själv som är sant för dig. Liksom. Men en guide, jag gillar det. Så en guide är någon som har vandrat vägen själv, som känner till terrängen. Men jag kan inte göra den vandringen åt dig. Du behöver göra den själv. Jag kan bara peka i riktningen så där. Och jag känner till terrängen. Det kan se ut så här och det kan vara så. Och ibland kan det bli stormigt och då behöver du kanske göra si och så. Men det är du som behöver göra det. Och jag gillar ordet guide. Så att ibland när jag blir tillfrågad för att komma tillbaka till så här, vad kallar du själv? Så brukar jag nog kalla mig för en guide. Liksom.
Det kanske är lättare också för fler att acceptera än att kalla dig för magiker, vilket magikerns uppgift är väl just att initiera, att leda folk närmare vad man skulle man kunna kalla för den mystiska upplevelsen eller enheten
I love it.
och
The
alltet,
mystery.
framförallt att mer närma sig sin potential. Men apropå magiker förresten så kommer jag att tänka på en annan arketyp. Du kallas ju för samurai. Och en samurai är väl väldigt arketypen för arketypen krigaren.
The
Kan man säga.
warrior, yes.
Varför kallas du för samurai? Eller kallar du dig samurai? Jag vet inte om det är
Kallar
andra
mig,
som kallar dig, men du som gör det.
nej, men det var faktiskt inte, det var inte jag som myntade, utan jag var med på ett tv-program som hette Hälsoresan, som Kalle Wahlström gjorde för något år sedan, det var 2018, 2019 va, som jag var med där. Då hade jag en sån här, jag gillar ju, väldigt inspirerad av liksom, the eastern traditions ända sedan jag var liten. Det har varit med mig hela livet. Varit någon samurajkrigare någonstans i något liv, eller flera liv. Men i alla fall väldigt inspirerad så hade jag en sån här svart kimono på mig som han tyckte var skitsnygg. Han bara, fan vad snygg liksom. Så här, han, fan det ser ut som en jävla samuraj. Han bara, sami samuraj. Och så bara, det ska du fan byta till. Jag bara, det är så jävligt. För han håller på med reklam och ganska liksom duktig på liksom, så han bara, du måste fan byta till det. Så gjorde det. Men sen själva innebörden av samurai är också ganska spännande när man börjar titta på det. Liksom, the meaning of the word samurai is servant. Liksom, en tjänare. Och sami är ju givetvis ett finskt namn. Men det är också ett namn i den traditionen som jag vill skola. Det som är Kero-traditionen. Och på runasimi-språket så betyder sami ljuset. Eller det betyder det kosmiska ljuset eller kraften, det prana, livskraft, liksom the force. Så ljusets tjänare betyder egentligen sami, samurai, att en tjänare för ljuset. Och luminous warrior is the path that I have chosen, och det är det jag är. Så att det liksom blir lite så här catchigt och lite sådär, men det finns en gnutta liksom, så här, någonting i det, någonting mystiskt som jag tycker är fint. Och många skrattar och det är så catchigt och det fastnar och det går liksom inte att glömma bort. Så det är perfekt. Ja, men hur får jag tag på det? Ja, men sami samurai. Framförallt när jag är på Yasuragi där många frågar så, ja, men hur får man kontakt med det? Det är väl fantastiskt. Liksom, så här, varje dag så är det väldigt enkelt. Så här, sami samurai. Och just det. Det är ju väldigt enkelt att komma ihåg. Jag var på Yasuragi, det fanns en samurai där. Och så är det enkelt att komma ihåg.
Yeah.
Så det finns flera anledningar, men jag tror att den djupare anledningen faktiskt är det här med att jag är en tjänare. Jag försöker tjäna ljuset liksom, utifrån kärlekens kraft och utifrån liksom, någon form av känsla för ja, att tjäna ljuset.
Mm.
Mm.
Du Sami, vad har du för relation till Finland?
Finland? Jag är uppväxt i Sverige, föddes i Sverige med mina föräldrar är finska. Och jag hade en liksom, där relation till Finland ända till jag var 14. Sen så slutade vi åka dit på sommarna. Så jag spenderade alltid sommarna där. Men det är någonting som drar till Finland. Jag var där förra året och besökte min far som bor på västkusten. Inte långt utanför Åbo. Det är så fint. Det är någonting som drar hela tiden och så lockar. Ju äldre man blir, ju mer dras man tillbaka till sina rötter. Så jag har en längtan att faktiskt vara mer i Finland och åka till Finland. Jag tror att det kanske blir en vända i år nu också. Men jag brukar säga att jag är... vad är det jag brukar säga? Jag brukar säga det på engelska. Jag försöker översätta det. Jag är svensk i tanken, finsk i själen.
Mm.
Svensk i tanken, finsk i själen. Men det finns kvar där. Alltså, det är så djupt rotat. Jag var ju uppväxt på ett finskt vis. Jag gick i finsk skola ända till högstadiet.
Mm.
Där det bara var finsk undervisning. Och så att jag har fortfarande finska språket kvar och pratar finska. Men det är någonting med Finland. Jag kan inte sätta fingret på vad det är, men jag längtar dit. Jag längtar till liksom rötterna. Och ja, jag är faktiskt 100% DNA finsk, ja. Liksom. Jag gjorde en DNA-test och de blev lite förvånade på den här DNA-kliniken att jag var 100%, och det är väldigt ovanligt tydligen.
Jag kan tänka mig.
100% finsk, då. Ofta så brukar man vara en blandning, någonting med någonting, men det var 100%.
Ja, precis. Jag som är halvfinne har ju faktiskt då prick 50%, så jag är mer finländare än svensk egentligen, för det var en massa andra grejer. Mm. Inblandat britt eller vad det nu var. Wales eller sånt där. Som jag fan fattar vad det kommer ifrån. Men i alla fall, jag kan verkligen känna igen det du säger. Svensk i tanke men finsk i själen. Jag har ju en känsla av Finland. Jag som aldrig bott i Finland. Jag kan inte ens språket. För att jag fick hemspråksundervisning i Lekis. Men du vet, på en sån här liten bruksort i Småland, så är det inte alltid så att man längtar efter att sticka ut och vara den där annorlunda pojken som får gå iväg för att Sinikka kommer och ska ha finska lektion. Så att jag slutade med det. Och det är ju något av en sorg att jag aldrig har lärt mig språket. Men jag kan ändå referera till det som det gamla landet.
Mm.
Som att det finns någonting som drar. Och jag vet ju ingenting om Finland egentligen. Jag har ju varit där en massa, men jag vet ju ingenting om kulturen, om liksom vad som händer, du vet, statsskick eller något liknande. Okej, men de har president. Men alltså, vad som är på tv, eller hur man nu ser beskriva det. Men att jag ändå kan känna det. Och det är ju just när vi talar om musik och toner, att det är någonting med finsk musik som verkligen träffar rakt i hjärtat med, och jag vet inte om det bara är liksom mollen i tangon, eller om det är någonting med språket som verkligen, jag brukar säga just att man vet att det är fredag hemma hos Attola i Simrishamn för att jag spelar finsk musik och lagar mat, dricker öl och gråter. Och jag kanske inte gråter riktigt, men jag har liksom någon form av nostalgisk upplevelse där vid köksbänken. Jag i alla fall...
Jag ska skicka en finsk spellista till dig som är helt fantastisk.
Är du säker på det? Jag vet inte, jag kanske faller in ett djupt melankoliskt tillstånd.
Ja, men det kommer du göra, men det är jättevackert.
Då har du säkert andra klanger som kan ta mig därifrån.
Ja, den är jättefin. Jag gjorde den faktiskt, verkligen. Mamman har gjort det.
Vi kanske kan lägga upp den finska spellistan i avsnittsbeskrivningen också, så fler
kan ta hand
om det. Och får vi se om det är fler som kan känna igen eller relatera till den här stämningen eller tonen i det som kan beröra så.
Jag gjorde den som en hyllning till min mamma när jag gick bort för några år sedan. Jättefin. Så många av de liksom låtarna som hon hade hemma i köket och liksom så väldigt vackra texter också. Jättefina stycken. Det finns mycket, mycket vacker finsk musik faktiskt just nu. Man ser vemodigt i tangon. Det finns många fina stycken där.
Det är alltid roligt att prata med andra svenskfinländare. För att det är någonting. Man kan säga så.
Ja.
Det är någonting som känns, någonting som finns där. Och jag menar, Sverige och Finland har alltid varit hopkopplade. Alltså även om då språken är helt annorlunda så har vi ett band som liksom som inte kan brytas. Att ibland kan det vara hatkärlek, men ofta så är det, alltså det känns ju som att Sverige är mer syskon med Finland än med Norge och Danmark. Jag pratar med några danskar och de frågar vad de har för relation till Finland och det som är. Alltså, jaha, det där konstellandet där bort, nej, ingenting. De förstår inte att det är norrmännen som ändå på något sätt är lite av ett grannland längst där uppe. Så här, nej, vi vet ingenting.
Nej.
Det finns ingenting där. De har ingen koppling, en själslig koppling.
Nej.
Så att det är mer av en... Ingen själslig familj på det viset. Nej. Vi kanske kommer från själva ämnet nu. Men... jag vill ändå tacka för att du ville vara med. Jag tänkte ställa en sista fråga.
Tack själv.
Varför ska man gå den här sound therapy-utbildningen?
Sound therapy-trainingen. Nej, men varför? Om man är nyfiken på musik och framförallt musik relaterat till terapi som ett yrke, så tycker jag att man ska gå den. Om man är nyfiken på att utforska sin musikalitet också. Så det är inte bara liksom i form av terapi, utan vi kommer också utforska instrument. Man behöver inte ha någon tidigare liksom erfarenhet alls, utan alla är välkomna. Men finns det någonstans en längtan efter att kunna uttrycka sig musikaliskt, alltså antingen då artistiskt eller terapeutiskt, eller bara liksom utforska de här uråldriga traditionerna, schamanska liksom trummor, och så tycker jag man ska gå den. Jag tror att det kommer bli en helt fantastisk, magisk, eller jag vet att det kommer bli det. Den lärarkåren, det är 15 lärare, det är alltså fler lärare än vad det är elever. Det är bara 15 elever som vi tar emot den här vändan. Så vi kommer, nej, och det är bara, det är lärarna, sen har vi gästlärare också. Det är alltså fler lärare än vad det är elever. Och det är fantastiska musiker. Otroligt ödmjuka, multiinstrumentella liksom, och jag tror att det man vill inte missa det om man vill jobba med ljud och musik i en mer terapeutisk setting liksom.
Om det känns som att det drar, eller att det är någonting som känns helt rätt för dig, så då får du väl kontakta dig, antar jag. Och då är det nämnt hur man hittar dig. Googla Sami Samurai så finns bara en.
Finns bara en Sami Samurai.
Sami Samurai. Stort tack. Tack för att du ville vara med.
Stort tack. Tack. Fantastiskt, Dan.